lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Johannesevangeliets tredje kapitel som handlar om Nikodemus som en kväll kommer smygande för att samtala med Jesus i all hemlighet. Men för sammanhangets skull så ska vi också läsa de tre sista verserna från förra kapitlet. Vi läser Johannes kapitel 2 och vers 23. Medan Jesus var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Många som läser det säger, är inte detta fantastiskt? Tänk att så många människor trodde på Jesus. Men det var inte så fantastiskt, eftersom det inte var frälsande tro. De helt enkelt nickade instämmande när de såg tecknen som Jesus utförde. Lägg märke till vad som sker. Johannes 2, verserna 24 och 25. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Uttrycken som här används säger att Jesus inte trodde på dem. Vi ser att de trodde på honom, men han trodde inte på dem. Med andra ord, för att säga det rakt ut. Deras tro var inte en frälsande tro, vilket Jesus naturligtvis visste. Han visste vad som bodde i deras hjärtan. Detsamma sker också idag för den som säger att han tror på Jesus. Vad menar du när du säger att du tror på Jesus? Menar du att du tror på det som står i evangelierna? Den viktiga frågan är, tror du på Jesus som din personliga frälsare som dog för dina synder och som uppstod från de döda för din rättfärdiggörelse? Är han ditt enda hopp inför evigheten? Människoskaran var intresserade när de såg honom utföra under och tecken. De trodde på honom. De kunde inte annat. De såg ju undren med egna ögon. Vi kan säga de hade tro på Gud, men inte tro av Gud. Och Jesus visste detta, för han vet vad som bor i människan. Han behöver inte fråga någon för att veta vad som bor i ditt hjärta. Han vet vad som är dina motiv. Han vet vem du är bakom fasaden. Han vet allt om dig. Och han vet att trons framväxt börjar med att man hör ordet. Undret skapar inte tron. Men undret kan skapa den jordmån där tron kan utvecklas. Men själva tron skapas av ordet. Människoskaran i Jerusalem trodde på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Vi kan säga att deras tro var tillfällig. De gav ett intellektuellt samtycke, nickade bifallande till undren, och undren var så fantastiska att även känslan blev involverad. Man kanske till och med är entusiastisk. Men man har inte beräknat kostnaden. För det var inte Jesu förkunnelse om varför han kommit till världen som skapat deras tro. Och vi repeterar, trons framväxt börjar med att man hör ordet. Undret skapar inte tron, men det kan skapa den jordmån där tron kan utvecklas. Men själva tron, den skapas av ordet. Det är därför vi systematiskt vandrar Vägen genom Bibeln. Jag vet att Guds ord är levande och att det skapar liv. Jag har upplevt det i mitt eget liv, halleluja. Och jag har om och om igen sett det ske i andra människors liv. Men med sorg och med smärta måste jag erkänna att jag också har sett det som beskrivs i Johannesevangeliets andra kapitel, verserna 23-25. Nämligen en bekännelse och entusiasm som inte är skapad av ordet, men av tillfälliga intressanta händelser och yttre faktorer. Jesus visste att detta bara var tro på Gud och inte tro av Gud. Och därför anförtrodde han sig inte själv åt dem. Den rättfärdiggörande tron kommer genom att höra ordet. Och den rättfärdiggörande tron medför alltid hjärtats förvandling. För det blir inte bara förståndet och känslan som berörs. Men hela människans vilja och längtan ställs under Jesu herravälde. Jesus blir Herre i livet. Frälsande tro, eller för att säga det med ett annat ord, en kristen. En kristen är en person som har sett sin synd, ångrat, bekänt sin synd och överlåtit sitt liv åt Herren Jesus. I första Korinthierbrevet 2, verserna 13 och 14 står det: Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Jesus visste att de trodde på hans under, hans makt, men inte på hans ord. Därför anförtrodde han sig inte själv åt dem. Men det var en man som skilde sig ut från den stora mängden. Hans namn var Nikodemus. Och vi läser från Johannesevangeliets tredje kapitel och första vers. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Här får vi veta tre saker om honom. För det första, han var farise, det vill säga han tillhörde den religiösa eliten i Israel. Och de trodde att det gamla testamentet var Guds ord, inspirerat av Gud. De trodde på den kommande Messias. De trodde på mirakel och på uppståndelsen. Och det andra vi får veta är att hans namn är Nikodemus. Han identifieras som person. Det handlar om människan Nikodemus. Och för det tredje, han var medlem av Stora rådet, som ju var judarnas högsta politiska och juridiska och religiösa myndighet på Jesu tid. Därmed har vi kunskap om tre masker som denne man bar. Och det är en god och aktuell bild av den moderna människan. Nikodemus var en farise när han umgicks med dem. I fariseernas sällskap så var han en av dem och kunde känna sig trygg och kanske till och med slappna av en smula. Sedan när han gick ut från fariseerna och vandrade nerför gatan så kunde folk se honom komma och gick genast åt sidan. Han var iklädd sin fotsida ämbetsdräkt och de sa: Åh, det är ju rådsherren Nikodemus, en framstående man. En av judarnas ledare. Så han hade en helt annan hållning inför folket på gatan. Men hans namn var Nikodemus. Och bakom dessa två masker i sitt innersta var han inget annat än lilla gamla Niko. Det är många människor som lever på det sättet idag. Kollegorna på arbetet tror att de vet vem han är. Han kommer till kontoret på morgonen, hälsar och dricker kaffe tillsammans, pratar, skämtar och säger till varandra att han är en duktig medarbetare som har ett otroligt gott humör. Och när någon under lunchen frågar honom hur han trivs med försäljning så svarar han: business är toppen. Och den missunnsamma kollegan tänker: man skulle ha haft det som Sven Svensson. De tror de känner honom, men det gör de inte alls. När han kommer bland vännerna i idrottsföreningen har han en annan mask. Här är han du och kompis med alla. Han är inte Svensson, men bara Sven. Han är verkligen alltid sig själv, som vännerna i klubben brukar säga. En verklig nyckelman, med gnista och framåtanda. Ett brinnande idrottsintresse. Han ställer alltid upp. Alla känner Sven, tror de. Men det gör de inte. När han, trött och sliten, kommer hem från arbete eller förening och efter middagen sjunker ner i fåtöljen med ett suck, är han bara stackars lilla trötta, desillusionerade Sven. Och när hustrun frågar hur det går med försäljningen nu, så svarar han att businesslivet är ruttet. Och det är Sven Svensson, sådan han verkligen är. Det är inte lätt att alltid hålla masken i en värld där vi mäter tiden med klocka och almanacka. Och där man hela tiden ska försöka kompensera det man inte är med entusiasm, engagemang och prestation. Ett ekorrhjul där den som måste löpa i det efter en tid blir mera rädd att förlora ansiktet än att förlora hjärtat. Men om man, likt Nikodemus, börjar tröttna på att bara bli betraktad som en resurs, trött av den ständiga strävan man måste leva under, när det viktigaste i livet är att hålla skenet uppe och bevara masken. Och om man dessutom inte bara fascinerats av Jesu tecken, men också börjat lyssna till Jesu ord, då kan man inte bara rusa vidare i ekorrhjulet som om ingenting hänt. Det kunde inte Nikodemus heller.
Medan allting ler och blommar under livets korta vår, tänk på honom som så trogen en vid hjärte står. Öppna, öppna innan hösten så varje blomma vår. Öppna medan solen skiner, levnadsdagen är så kort. Jesus vandrar vid din sida, kanske okänd av dig än. Månne han alltjämt skall komma, tag från dag på nytt igen. Öppna, öppna innan hösten sovrar i blomma vår. Öppna medan solen skiner, levnadsdagen är så kort. Ja, öppna, öppna innan hösten sovrar varje blomma bort. Öppna medan solen skiner, levnadsdagen är så kort.
Nikodemus har lyssnat till Jesu undervisning. Och han kan inte bara rusa vidare som om ingenting hänt, för Jesu ord var levande, avslöjande. Nikodemus är farisé. Han har studerat skriften och han följer fariseernas stränga regler när det gäller bönetider. Men Jesu ord har avslöjat att hans böneliv urartat och bara blivit en mekanisk handling, en form, ett ritual, där han nog verkligen följer reglerna, men det blir inte längre till glädje eller liv. Det har blivit teori. Och han kan inte döva oron. Han har lust att fråga Jesus vad han menar om Guds rike. Och vi läser i Johannes 3, vers 2. Han kom till Jesus en natt och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. När det står att han kom en natt, så vill jag nämna att judarna räknade dagen från klockan 6 på morgonen till 6 på aftonen. Och man räknade natten från klockan 6 på kvällen till 6 på morgonen. Så när det står att Nikodemus kom på natten, så betyder det helt enkelt att han kom efter klockan 6 på aftonen. Alltså vid den tid då det blev mörkt i Israel. Nikodemus har en av sina masker på sig när han kommer till Jesus. Han säger: vi vet. Vem är vi? Det är fariseerna. Han kommer inte som Nikodemus. Han kommer som farisé. Han bär en mask. Och han kommer med en verklig komplimang. Och han menar det. Han är ingen hycklare. Och han säger att fariseerna har blivit eniga om att Jesus är en lärare som kommer från Gud. Jag tror att han kom för att tala om Guds rike med stor R. Fariseerna ville upprätta riket och kasta ut ockupationsmakten från Rom, men de hade ingen möjlighet att göra det. Men här kommer denne man som uppenbart fångade mångas intresse, för skaror samlades omkring honom vart han än gick. Så fariseerna ville gärna koppla sin kärra till denna travhäst. De vet att han kommer från Galileens bygder, och de tror inte att han vet hur man ska handskas med dessa politiker så som de kan. Så därför vill man nu göra gemensam sak med Jesus. Så nu kommer Nikodemus och erkänner att de tror att Jesus är en lärare som kommer från Gud. Bevisen han hänvisar till är tecknen som Jesus har gjort. Han har erfarit att Jesus har gjort verkliga under. Och jag tror att det är viktigt att lägga märke till att det var faktiskt ingen på Jesu tid som ifrågasatte undren som Jesus gjorde. Ingen av dem som hade sett dem. Du måste vara professor på ett universitet idag, 2000 år och flera tusen kilometer undan landet där det hände, för att kunna förneka Jesu under. Men du bör lägga märke till att varken hans vänner eller hans fiender tvivlade någonsin på hans under. Och vers 3. Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag tror att Nikodemus hade tankar angående Guds rike, och att det var orsaken till att Jesus började tala om Guds rike. Jag kan inte se någon annan orsak varför Jesus skulle avbryta honom och säga att saken är den att du kan inte ens se Guds rike om du inte är född på nytt. Här är en man, farisé, så religiös som man kan bli, och lika väl säger Jesus till honom att han kan inte se Guds rike om han inte blir född på nytt. Om denne man kommit till Jesus för att tala om Guds rike och om rikets upprättande, vilket jag tror att han gjorde, då måste Jesu uttalande verkligen har avslöjat att han med all sin religiösa kunskap befann sig på ett sidospår. Så nu lägger han av masken som farisén Nikodemus, men han är fortfarande medlem av Stora rådet. Vers 4. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus hade sagt att han måste födas på nytt. Ordet i den grekiska texten betyder egentligen födas från ovan. Men rådsherren Nikodemus kunde inte tänka på något annat än på den fysiska födseln. Han lägger genast av farisens mask och frågar Jesus hur detta kunde ske. Nikodemus hade mycket teoretisk kunskap om Gud, men hans liv var inte präglat av den personliga gemenskapen med Gud. Nikodemus var full av mänsklig vishet, men han saknade andlig insikt att förstå det Jesus här talade om. Paulus säger i första Korinterbrevets andra kapitel och vers 13: därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Det var det enda som saknades hos Nikodemus, men därmed saknade han faktiskt allt, så religiös han var. Nikodemus var vägledare för andra utan att själv känna Gud. Och när frågorna inte handlar om ritual och regler och kyrkopolitik, men om livet i Gud, då får Nikodemus problem. Födas på nytt, säger Nikodemus. Hur kan det ske? Hemligheten här är att Nikodemus ska inte desperat fundera över hur omöjlig på nyttfödelsen är, men öppna sig för att personligen kunna erfara dess verklighet. Och vers 5. Jesus svarade: sannerligen, sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vad betyder det, att bli född av vatten och ande? Någon menar att det är dopet i vatten Jesus talar om. Men vi såg i kapitel 2 att vattnet är en symbol för ordet. Och senare i Johannesevangeliet ska vi höra Jesus säga i Johannes 17: helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Det är renande, helgande kraft i Guds ord. Och i Johannesevangeliet 15, vers 3 står det i Bo Giertz översättning: så har han redan gjort er rena genom det ord jag har talat till er. Guds ord sammanliknas med vatten om och om igen. Och vi tror fast och visst att ingen kan bli född på nytt utom genom ordets bad och den helige andes uppenbarelse. Och i apostlagärningarna möter vi tre enastående omvändelser, och jag tror att de givits till oss som en åskådningsundervisning. I Romarbrevet 15:4 står det: alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Jag tänker på den etiopiske hovmannen och på Cornelius omvändelse och på Paulus. Och dessa tre representerar Noas tre familjer: Sems efterkommande, Hams efterkommande och Jafets efterkommande. Och vid alla tre tillfällena så var det genom Guds ord, uppenbarat av den helige ande genom andra gudsmän. Och nu säger Jesus till Nikodemus att människan måste födas av Guds ord, som måste uppenbaras levandegöras av den helige ande. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Jesus är livets vatten, och han säger själv: och den som törstar skall komma, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten, som det står i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Den enda förutsättningen för att få komma är att man törstar. För den som inte törstar söker inte efter det levande vattnet. Och Gud tvingar inte frälsningens gåva på någon enda människa. Men livet börjar egentligen med törsten. För människans djupaste törst och djupaste behov kan endast tillfredsställas av Gud. I Predikaren kapitel 3 och vers 11 står det: ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att det inte förmår till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Men de flesta har vänt Gud ryggen. Men det förändrar inte det faktum att Gud har lagt evigheten i deras hjärtan. Och i Romarbrevets första kapitel, verserna 20 och 21, står det: ty allt sedan världens skapelse har Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Människohjärtat blev förmörkat och människan glömde Gud och vandrade efter sitt eget hjärtas begär. Man blev likgiltig för Gud och för evigheten. Själen blev fattig och tom. Men plötsligt sker något som gör att den sovande människan vaknar. Likgiltigheten förvandlas till en brännande fråga: vad sker när jag dör? Hur ska jag kunna bli frälst? Då upplever människan plötsligt denna törst, och Jesus säger: den som törstar, kom till mig. Och att komma till honom, det är att börja lyssna till hans ord. Kom till mig, säger han. Ta dig tid till stillhet, och du ska få dricka livets vatten, fritt, för intet. Och det enda som krävs av Jesus för att du ska få komma är att du törstar, det vill säga att det är något du behöver. Kom också du, kära själ, med ditt behov och gör sällskap med oss på vår vandring vidare, vägen genom Bibeln. I nästa program ska vi fortsätta med Nikodemus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.